بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Idag kommer vara den sjätte lektionen bin Allah ta'ala från de här lektionerna som vi har om Allah azza wa jalla vackraste namn. Vi kommer idag gå igenom 8 stycken av Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn. Men det kommer vara ganska kortfattat så vi kommer inshallah ta'ala att inte bli uttråkade inshallah. Första två namnen som jag kommer tala om idag är namnen Al-Aziz och Al-Jabbar. Al-Aziz och Al-Jabbar. De här två namnen har nämnts tillsammans i slutet utav Surat Al-Hashr. Och gång på gång när vi pratar om Allah Azzurras vackraste namn så pratar vi om de här tre sista verserna så kommer det Surat Al-Hashr. Där flera av Allah Azzurras vackraste namn nämns. Och i den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i en av de här verserna så nämner Allah Azzurras flera av Allah Azzurras olika namn. Och nämner han Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Allah Azza wa Jalla är Al-Aziz och Al-Jabbar och Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir kommer vi prata om senare. Namnet Al-Aziz har nämnts 100 gånger i Koranen. Men han nämns tillsammans med Al-Jabbar bara i den här versen. Namnet Al-Jabbar har bara nämnts en gång i Koranen. Medan namnet Al-Aziz har nämnts ungefär 100 gånger i Koranen. Båda namnen är lite svåra att översätta. Men namnet Al-Aziz gå tillbaka till ordet på arabiska som heter Al-Izza. Vilket är, som man skulle kunna översätta som, ära och stolthet. Och att man säger att Allah subhanahu wa ta'ala är Al-Aziz, den som besitter ära och stolthet. Gå tillbaka till 3 stycken betydelser som de lärde har nämnt. 3 stycken betydelser. Det första är att Allah subhanahu wa ta'ala har äran att vara den starke. Samma betydelse ungefär som namnet Al-Qawi. Att Allah är den starke. Allting som hålls upp i universum. Allting som existerar här. Finns med hans styrka. Man ser alla de här enorma grejerna som kan ske i universum ibland. När en ny planet föds upp till exempel. Eller saker och ting som händer på våran planet. Vilken otrolig styrka det sker med. Gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas namn. Al-Qawi och hans namn. En av betydelsen av namnet Al-Aziz. Att Allah azza wa jalla kan straffa de han straffar i detta liv och det nästa med hans styrka, storhet. Det går tillbaka till Allah Azzurras namn, eller Aziz. Andra betydelsen av namnet, eller Aziz, är Allah subhanahu wa ta'ala, att han har äran att inte vara i behov utav någon. Eller, och allting är i behov utav honom. Så att Allah subhanahu wa ta'ala inte är i behov av någon, gå tillbaka till hans ära. Att han är Al-Aziz. Och det är alltså liknande betydelse som namnet. Vilket namn var det vi pratade om förut? Som har betytt att Allah Azzurra inte är i behov av någon. Allting är i behov av honom. Al-Ghani. Så det är liknande betydelse som namnet. Al-Ghani. Första betydelse har liknande betydelse som Al-Qawi. Andra som Al-Ghani. Tredje betydelse av namnet Al-Aziz är att Allah subhanahu wa ta'ala är att ha makt och styra allting. Allting är under Allah subhanahu wa ta'alas kontroll. Hela universum, allting som finns på den här jorden, allting styrs utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting är underkastat till Allah azza wa jalla. En viktig sak när man tror på namnet Al-Aziz, en av de viktiga punkterna, är att vi vet att all ära kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt: "Man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a." Den som vill få ära, den som vill ha ära, så tillkommer all ära till Allah subhanahu wa ta'ala. Så om muslimerna vill bli ärade i det här livet och det nästa, så ska de vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala och vända sig tillbaka till Allah azza wa jallas religion. För Allah är den som ger ära. Så att söka ära från någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala genom de olika politiska systemen som dyker upp i vår tid, eller de olika ideologierna som dyker upp i vår tid, att muslimerna tror att de ska kunna få ära genom att vända sig tillbaka till de här, är helt okorrekt. Allah azza wa jalla är den som upphöjer, och Allah azza wa jalla är den som sänker ner. Och muslimerna får ära genom att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. För han är Al-Aziz och han är den som ger izza, den som ger ära till muslimerna. Och det finns ingenting som muslimer kan vara så ärade med som när de går tillbaka till sin religion. När muslimerna verkligen håller fast i sin religion, då ser man att de är ärade. Men när muslimerna blir så här med religionen, så blir de förnedrade. Som Allah azza wa jalla säger, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Den Allah förnedrar, finns det ingen som kan ära. Så man märker de muslimerna när de vänder sig bort från religionen, hur förnedrade de kan bli. Och Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu har sagt om araberna att vi är ett folk som Allah subhanahu wa ta'ala ärade med islam. Så när vi lämnar islam så kommer Allah att förnedra oss. Och det här ser man också. Jättetydligt om man åker i den muslimska världen. Folk som kommer från muslimska länder men som inte tar sin izza, inte går tillbaka till islam som religion, så ser man hur förnedrade de kan bli. När de ska gå tillbaka, särskilt de som försöker göra allting, att efterlikna väst eller öst eller andra olika områden, andra lika. De kan bli riktigt förnedrade när de håller på det här sättet. Man kan tycka synd om de här människorna som håller på det här, men det är Allah som förnedrar dem när de håller på det här sättet. Vill man få izza och ära så går man tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas religion. Det här var då den tredje betydelsen utav namnet Al-Aziz. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som styr allting och har makt över allting. Anledningen att Sheikh Abdurrazzaq i den här boken nämnde namnet Al-Jabbar tillsammans med Al-Aziz och att det nämns tillsammans i Koranen är att en utav betydelsen utav namnet Al-Jabbar är samma betydelse som den tredje betydelsen utav namnet Al-Aziz. Al-Jabbar i sin tur har tre betydelser. En av de här betydelserna är den sista betydelsen vi pratar om. Det vill säga att Allah azawajal har makt och styr allting. Och att ingenting kan gå utanför Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Det här betyder inte att en människa är tvingad till att göra en handling. Utan Allah subhanahu wa ta'ala har gett människor fria val att välja det som är gott eller det som är ont. Men ingenting kan gå utanför. Om Allah subhanahu wa ta'ala inte vill att någonting ska ske, då kommer Allah azza wa jalla stoppa det. Och det kommer inte ske förutom Allah azza wa jalla tillåter att det sker. Det här är ett utan betydelsen utan namnet Al-Jabbar. Andra betydelsen utan namnet Al-Jabbar går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Att Allah azza wa jalla är den som, man skulle kunna säga, läker de skadade. När man är skadad så ser man att ens sår läks, eller hur? Vem är det som kan få det här att läka på av sig själv, som många människor tror, eller forskare tror och så vidare? Det är Allah subhanahu wa ta'ala som ser till att de här sakerna korrigerar sig i kroppen. Allah azza wa jalla är Al-Jabbar. Och när man säger till exempel på arabiska namnet, bandage heter Jabira. Det kommer från samma rot i ordet alltså. Någonting som korrigerar det som är trasigt. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den som dels läker den som är skadad. Och dels underlättar för den som har det svårt. Den som har en svår situation förbättrar Allah subhanahu wa ta'ala hans situation. Och Allah subhanahu wa ta'ala, den som är fattig, Allah försörjer den fattige. Så vidare. Och Allah, alltså den som har problem med sin tro i sitt hjärta, Allah fyller hjärtat med kärlek och tro till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här, alla de här betydelserna går tillbaka till namnet Al-Jabbar. Därför säger vi mellan de två sujud som vi gör, bland de olika dua, säger Allah marzuqni och så vidare, bland de saker jag säger, wajburni. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att wajburni. Wajburni går tillbaka till att Allah azza wa jalla är Al-Jabbar. Att han ska korrigera de bristerna vi har inuti oss. Vare sig våra brister i våran tro eller våra brister i våran kropp eller liknande. Det här är då andra betydelsen utan namnet Al-Jabbar. Tredje betydelsen är att Allah subhanahu wa ta'ala är Al-Ali Al-A'la, högt över sin skapelse. Att Allah azza wa jalla är högt över sin skapelse. Och att Allah azza wa jalla inte är en del av den här skapelsen. Utan Allah azza wa jalla är skild från skapelsen och ovanför sin skapelse. Det här går också tillbaka till namnet Al-Jabbar. Så att översätta namnet Al-Jabbar är i princip omöjligt. För det tyder på flera olika saker. Det tyder på att Allah azza wa jalla har makt över allting. Det tyder på att Allah azza wa jalla korrigerar de bristerna man har. Och det tyder på att Allah är ovanför sin skapelse. När man kontemplerar och reflekterar över de här namnen. Eller det här namnet Al-Jabbar. Och dess alla betydelser så väcker det olika känslor i människans hjärta. Dels så väcker det kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. För att han är Al-Jabbar. Han är den som har korrigerat bristerna i oss. Och det väcker hopp. inuti oss, Allah Azzawajal ska ge oss utav det goda, att han ska korrigera de bristerna vi har. Och det väcker samtidigt fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han har makt över allting och styr över allting. Och de här tre sakerna, kärlek, fruktan och hopp, är pelarna i en styrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man dyrkar Allah ska man göra med vad? Kärlek, fruktan och hopp. Och om man får för mycket i någon av de här, så kommer man ha en bristfällig dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Om man bara dyrkar Allah med fruktan och inte har kärlek och hopp i hjärtat, då kommer det vara en bristfällig dyrkan. På samma sätt om man bara dyrkar Allah med kärlek utan fruktan och hopp, så är det också en bristfällig dyrkan. Så det här är kortfattat betydelse av namnet Al-Jabbar och namnet Al-Aziz. Tredje och fjärde namnet jag kommer gå igenom idag är namnen Al-Qarib och Al-Mujib. Al-Qarib och Al-Mujib. Namnet Al-Qarib ska man kunna översätta som den nära. Att Allah subhanahu wa ta'ala är nära sina troende tjänare. Och namnet Al-Mujib betyder att Allah är den som besvarar de troendes dua. De har en liknande betydelse för att Allah är nära de troende tjänarna. Bland dess betydelse är att Allah besvarar ens dua. Därför nämns de här två namnen tillsammans i Koranen bland annat. Till exempel i historien om Saleh, profeten Saleh. När han kom till sitt folk, Thamud, och kallade dem. Så har det kommit i Koranen att Allah säger وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. När Saleh a.s. gjorde da'wa på sitt folk, Thamud, så sa han till dem, Allah azzawajal berättar om historien och säger att till Thamud skickades profeten Saleh. Och han sa, å mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen gudom vid hans sida. Det är han som har fått er att stiga upp från jorden, kommit från jorden. Och det är han som har gjort er ansvariga att styra därpå. Be honom om förlåtelse och vänd åter till honom. Det är det han kallar till Saleh. Då ska vända sig åter till Allah subhanahu wa ta'ala. Göra tauba från den kyrk de höll på med. Och de felaktiga saker de höll på med. Och därefter säger han, inna rabbi qaribun mujib. Min herre är sannoliken nära besvarande. Allah Azzawajal är nära sina tjänare som åkallar honom. Och han besvarar deras dua. Namnet Mujib har bara nämnts i den här versen. Och namn har nämnts i den här versen. Men namnet Al-Qarib har nämnts i två andra verser. Som att Allah Azzawajal säger وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ. Att när mina tjänare frågar om mig, så är jag nära. Jag besvarar åkallarens åkallan när han åkallar mig. Så bland betydelsen av qarib, att Allah Azzawajal är nära sina tjänare, är att han besvarar deras dua. Vilket är betydelsen av namnet al-Mujib. Att Allah Azzawajal är nära sin skapelse är inte någonting som man kan förstå dess realitet. Vi vet att Allah Azzawajal är skild från sin skapelse. Men att Allah kommer nära sin skapelse och är nära sina troende tjänare är ingenting man kan förstå dess sanna realitet. Men man kan förstå dess resultat. Man ser dess resultat, att Allah är nära oss och besvarar våra dua. Att Allah hjälper oss, att Allah stödjer oss. Att Allah är vid vår sida när vi är som mest behov och vänder oss till honom. Det här är saker som går tillbaka till Allah Azzawajals namn, Al-Qarib. Att han är nära oss. Men hur det är, det kan vi inte förstå. Vi kan bara se dess resultat. Att vi får vår dua accepterad. Att vi får hjälp, att vi får stöd. Det här är för att Allah Azzawajal är Al-Qarib. Namnet Al-Mujib tyder på att Allah Azzawajal besvarar åkallan av de som åkallar honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala älskar från sina tjänare att de ska åkalla honom. Andra människor till exempel, om man frågar dem, om man är på dem och frågar och frågar och frågar, vad blir de då för någonting? Arga. Så det har kommit en poesivers att de säger att Allahu yuhibbu glömt bort den. I alla fall, man kan översätta den. Jag glömt bort den, varför det? när man fastar, man blir lite så här. Att Allah subhanahu wa ta'ala älskar att man åkallar honom. Men Bunay och Adam, Adams avkomma, blir arga när de blir ständigt kallade. Om man ständigt är på en person och frågar honom, blir han irriterad till slut. Men Allah älskar att vi åkallar honom mycket. Så att man åkallar Allah och ständigt vänder sig till honom. Allting som gynnar en i det världsliga livet och det kommande livet är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Men hur ska man få sin dua accepterad? Vi vet att Allah är al-mujib, den som besvarar ens dua. Men hur ska vi få vår dua accepterad? Jag kommer till en väldigt vacker hadith som jag har tagit upp på många lektioner. Där profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat att Allah azzawajal har sagt att den som visar fiendeskap mot en utav mina troende tjänare, en av hans awliya, kommer Allah att starta krig emot. Det vill säga att den som visar fiendeskap mot en av Allahs troende tjänare, så kommer Allah starta krig mot den personen. Yani, gör det svårt för den här personen. Kunna leda att den här personen kan dö och liknande. Och en tjänare kan inte komma närmare mig, Allah subhanahu wa ta'ala, med någonting som är mer älskvärt hos mig än de obligatoriska handlingarna. Obligatoriska bönerna, obligatoriska fastan, obligatoriska zakat, hajj och så vidare. Och en tjänare fortsätter att komma närmare mig med nawafil. Komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med att göra frivilliga och rekommenderade handlingar. Sunna bönerna, sunna fasta, göra extra hajj och så vidare. Sadaqa. När man gör det så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att de har kommit Allah närmare med de obligatoriska handlingarna och rekommenderade handlingarna. Då kommer Allah azzawajal älska den här tjänaren. Och när Allah älskar en tjänare så kommer han, som har kommit i den här hadithen, att vara hans hörsel han hör med. Det vill säga att Allah ger honom framgång i de sakerna han hör. Så han hör bara på de sakerna som är bra att lyssna på. Han kommer vara hans syn han ser med. Allah ger honom framgång i de sakerna han tittar på. Allah kommer vara hans hand han slår med. Han ger honom framgång i de saker han använder sina händer med. Och hans fot han går med. Han kommer ge honom framgång att han bara går till ställen som är gynnande. Om han frågar mig, då kommer jag ge honom. Om han söker skydd hos mig, så kommer jag skydda honom. Så för att få ens dua accepterad, så ska man vara en av Allah Azzurres awliya. Man ska vara en av Allah Azzurres troende tjänare. Som kommer närma Allah Azzurre med obligatoriska handlingar och därefter de frivilliga. Då blir man en av Allah Azzurres awliya. Så om vi vill få att vår dua ska bli accepterad, då ska vi göra de obligatoriska handlingarna och de rekommenderade. Och en annan sak som är viktigt, att man ska skilja mellan att man vill att ens dua blir accepterad och att man får den specifika saken man ber om. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma min muslim yad'u bi da'wa laysa fiha ithm wa la qati'at rahim illa ataahu Allah biha ihda thalath." Imman tu'ajjal lahu da'watahu wa imman yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imman yusraf anhu min as-su' mithlaha qalu idhan nukthir qala Allah akthar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: det finns ingen muslim som gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala förutom att Allah azza wa jalla kommer ge honom förutom den här duan innehåller synder eller att man ska bryta släktbanden. De här duan blir inte accepterade. Men om man gör en dua generellt så blir den accepterad. Men Allah kommer ge en utav tre saker. Det behöver inte vara den specifika saken som man får. Antingen att man får den specifika saken man ber om. En person är ogift. Han gör dua och Allah ger mig en rättfärdig fru. Så får han den här rättfärdiga frun. Alhamdulillah. Eller en syster vill ha en man. Eller man vill ha barn. Eller man vill ha någonting annat. Man får den specifika saken man ber om. Eller andra grejer man kan få är att Allah azzawajal sparar belöningen för en på domedagen. Man får inte den här specifika saken man ber om, men Allah bevarar en belöning för en för att man har gjort den här duan på domedagen. Och tredje saken man kan få är att Allah skyddar den från något ont. Man gör dua om den här grejen, man vill gifta sig, man gör dua för det. Men det är någon fara som skulle kunna skada en på något sätt. Allah avvärjer den här skadan för en för att man har gjort dua för den här grejen. För Allah kan besvara på olika sätt. i enlighet med hans visdom vad som är bäst för en person vid det här tillfället. Då sa sahabas, men då måste vi göra mycket dua. Man får ju alltid, på något sätt kommer man få någonting. Antingen den här saken man vill ha, belöning i den akhira, bli av med en dålig sak. Så sa profeten sahasalem, Allahu akthar. Allah besvarar mer än vad ni gör dua för. Så man ska ständigt göra dua. Gör dua, gör dua, gör dua. Man kan inte få den här specifika saken, man får belöning hur som helst. Man kommer få någonting på domedagen, eller man kommer få någonting att man blir skyddad från någonting i det här livet. Så att göra mycket dua är väldigt viktigt. Och att leva upp till dess etiketter för att den ska bli accepterad. Taib, det var lite kort om namnen. Al-Qarib och Al-Mujib. Vi går över till namn nummer 5 och 6 som är namnen Al-Qahir och Al-Qahar. Al-Qahir och Al-Qahar. De här två namnen har också de en liknande betydelse med varandra. Al-Qahir och Al-Qahar betyder att alla varelser är underkastade till Allah subhanahu wa ta'ala och styrs av hans makt och vilja. Inget kan ske i skapelsen förutom i hans vilja. Och hela skapelsen är i behovet av Allah azza wa jalla. Om vi ser hur perfekt det här universum fungerar. När folk håller på med och studerar naturvetenskap och studerar det de kallar för naturlagar. Hur perfekt alla planeter rör sig och solen, hur den rör sig och hur universum fungerar och hur perfekterat allting är designat i universum, så brukar de kalla det här för naturlagar. De kan förklara hur saker och ting fungerar regelbundet. Att till exempel månen alltid rör sig i en bana runt omkring jorden och kommer vara på det här sättet. De kan förklara att det kommer vara att månen kommer vara, kommer kunna synas så och så om det här datumet och så vidare. Men de kan inte förklara vad, hur det uppkom. Vad är det som har fått månen att fungera på det här sättet? Det är underkastat Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Det är Allah som styr att det ska kunna vara på det här sättet. Man kan observera hur skapelsen är, men man kan inte förklara hur det uppkom förutom med att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat det och se till att det fortsätter vara på det här sättet. Så allting är underkastat Allah subhanahu wa ta'ala i det här universumet. Och hans vilja, och hans makt, och hans kraft, och hans styrka. Det här är betydelsen av namnen Al-Qahir och Al-Qahar. Man kan säga att skillnaden mellan de två namnen är att Al-Qahir är att allting är underkastat honom. Al-Qahar är att det är han som allting är väldigt underkastat honom. Det är extra styrka i det namnet skulle man kunna säga. Al-Qahar. Allah azza wa jalla är den som styr allting. Allting är i hans makt. Allting är underkastat till honom. Namnet Al-Qahir har nämnts två gånger i Koranen. Som att Allah azza wa jalla har sagt. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi. Allah azza wa jalla är Al-Qahir. Den som styr allting ovanför sina tjänare. Allah azza wa jalla är ovanför skapelsen. Det här har nämnts två gånger i Koranen. Namnet Al-Qahar har nämnts 6 gånger i Koranen. Och varje gång det nämns namnet Al-Qahar så nämns det i samband med att Allah Azza wa Jal talar om hans monoteism. Att endast han som är skaparen, försörjaren och att det är endast han som har rätt att dyrkas och att han har de vackraste av alla namn och så vidare. Det handlar om hans monoteism när han nämner det. Eller tillbakavisande av polyteisterna. Och namnet Al-Qahar, om man läser igenom de 6 gånger som namnet har nämnts i Koranen, så nämns det alltid tillsammans med namnet Allah. Det vill säga att Allah, guden, den som är ma'bud, den som förtjänar att dyrkas. Och namnet Al-Wahid, den enda, tillsammans med namnet Al-Qahar. Huwa Allahu Al-Wahid Al-Qahar, han nämns flera gånger i Koranen. Att Allah är den som förtjänar att dyrkas. Al-Wahid, den enda, Al-Qahar, den som underordnar allting under sig. De här tre namnen nämns som sagt i 6 stycken verser i Koranen. När Allah subhanahu wa ta'ala visar att han är den enda som förtjänar att dyrkas. Som när Yusuf alayhi salam, när han slängdes i fängelse. När jag läser att Yusuf så hamnar han i fängelse och han sitter tillsammans med 2 stycken personer, fängelse. Kamrater eller vad man ska säga, inmates, alltså folk som sitter tillsammans med honom i fängelset, så börjar han göra dawa på dem. De är politister. Så säger han, Jag är sahibi i sijin, att mina två kamrater i fängelset. Arbabu mutafarriquna khayrun am Allahul wahidul qahhar? Är splittrade herrar bättre, att man tror på den här guden och den här guden och den här guden, bättre, eller att man ska tro på Allah, Allah den som förtjänar att dyrkas, al-wahid, den enda, al-qahhar, den som allting är underkastat till honom? Han gör en retorisk fråga till dem. Vem är bäst, att man ska dyrka massa olika gudar, eller ska man dyrka Allah, al-wahid, al-qahhar? Det är ett sätt han gjorde dawa på folk, att nämna just att Allah är al-qahhar, allting är underkastat till honom. Så hur kan man dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala? Namnet har också nämnts om domedagen, om det straffet som politisterna kommer få på domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَّارُ. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att den dagen då jorden ändras om till en annan jord, på domedagen, saker och ting kommer ändras om. Det kommer inte vara den här jorden man längre kommer vara på. Eller den jorden, visst utan att lära sig att den här jorden kommer ändra form helt och hållet. Samma sak med himlarna. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. De kommer fram, de kommer att komma fram, människorna kommer att komma fram till Allah, al-wahid, den enda, al-qahhar. De kommer att underkasta det till honom på domedagen. Därefter säger Allah azza wa jall: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Och du kommer att se brottslingarna, politeisterna, på den dagen vara fastbundna i kedjor. Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här som ett hot för politeisterna. De är underkastade Allah, den enda, al-wahid, al-qahhar. De kommer komma inför Allah subhanahu wa ta'ala och de kommer vara fastkedjade på domedagen. Så det är en påminnelse för de personer som är politister att tänka att de kommer stå inför Allah subhanahu wa ta'ala, den enda, och den som har allting under sig. Så i det här, när man kontemplerar och reflekterar över de här verserna, så ser man sambandet med att Allah azza wa jalla är den enda som är värd att dyrkas och att Allah subhanahu wa ta'ala är al-qahhar. Och vår tro på det här namnet al-qahhar ska få oss att känna extra mycket underkastelse och underkuvelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vet att Allah azza wa jalla är al-qahhar, den som har allting i sin makt. Så när man tänker på att Allah azza wa jalla är al-qahhar, så känner man sig extra mycket underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är han som styr allting i det här universum. Vi är bara som en liten prick i allting. Vi är helt underkastade Allah subhanahu wa ta'ala, hans vilja. Så vi ska underkasta oss frivilligt till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala också. På samma sätt som hela universum är underkastat honom, så ska vi med våran vilja välja att underkasta oss till Allah subhanahu wa ta'ala genom att vi dyrkar honom. Och genom att vi korrigerar våran troslära med att man endast tror på honom som ens herre och att han har de vackraste namnen och de högsta attributen. Så det här är betydelsen av namnen Al-Qahir och Al-Qahar. Sjunde namnet jag ska gå igenom är namnet Al-Warith. Al-Warith. Det här namnet har nämnts 3 gånger i Koranen i pluralform. Det är att Allah azza säger att han är nahnu al-warithun wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Sannoliken är det vi som ger liv och tar liv, och det är vi som är al-warithun. Namnet al-warith är lite svårt att översätta med ett och samma ord, men man kan säga att det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala är den som är kvar efter att skapelsen upphör. Allt annat kommer att försvinna, och han är den levande som inte dör, den kvarvarande som inte försvinner, och att allting kommer tillbaka till Allah. Allah skapar allting så som det existerar idag. Allting kommer att försvinna, och allting kommer att komma tillbaka till Allah. Alla människor kommer att komma tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Alla jinner för att dömas hos Allah subhanahu wa ta'ala. När vi tänker på att Allah azza wa jalla är al-warith, den som är kvar, och allting kommer att försvinna, allting kommer komma tillbaka till Allah, så är det någonting som inte bara ska ändra våran, hur vi har våran tro, utan det ska ändra våran livssyn också. Hur vi ser på det materiella, hur vi ser på det världsliga. Att allting kommer att försvinna. Allting kommer att upphöra. Alla vi som är här inne, alla som lyssnar på Paltalk, alla som kommer att lyssna på den här lektionen i framtiden också. Alla kommer att dö. Alla vi kommer att dö. Vare sig det är snart eller om några år. Eller tiotal år eller när det kan bli. Alla våra släktingar kommer att dö. Alla vi känner någonsin kommer att dö. Våra barn, om vi har barn, kommer att dö. Våra föräldrar kommer att dö. Alla de materiella ting som vi idag äger kommer att försvinna. Den bilen vi äger idag kommer att försvinna. Allt på domedagen, khalas. Det försvinner. Inför domedagen. De möblerna vi har hemma, khalas. Det kommer att försvinna. Byggnaden vi bor i. Allting som är runt omkring oss som vi ser och kan ta på runt omkring oss kommer att försvinna. Allah subhanahu wa ta'ala är den som kommer att vara kvar. Det här är någonting som ska påverka att våra hjärtan inte ska fästa sig för mycket vid det materiella. Utan det ska fästa sig vid Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska fästa våra hjärtan vid Allah subhanahu wa ta'ala. Det är han som är kvar och alltid kommer att återkomma till honom. Och han kommer att hålla oss till svar för våra handlingar när vi återuppstår på nytt. Utan de här sakerna i vägen. Vi kommer till och med stå på domedagen helt nakna. Man kommer inte ens ha sina kläder kvar. De kläderna man idag äger kommer man inte ha kvar. De kommer stå inför Allah subhanahu wa ta'ala och dömas. Och när man ser på livet på det här sättet och inte låter sig påverkas för mycket av det materiella som sen kommer att upphöra, så påverkar det ens inställning till att ge fisabilillah. Att vara generös. Att när personer kommer och besöker en, till exempel, att man är generös. Nu under Ramadan, när folk kommer och man ska bjuda dem på iftar, man tänker, ska jag ge lite bättre mat eller så? Bara, nej, jag har inte så mycket pengar. Man tänker så där framåt. Nej, jag ska ge ut av det här. Jag ska vara generös. Allah subhanahu wa ta'ala ger tillbaka. Allah azza wa jal är den som kommer vara kvar och alltid kommer att försvinna. Även när man ger sadaqa fi sabilillah, man ger pengar för välgörenhet för Allah subhanahu wa ta'alas skull, för att hjälpa dem som är i behov, eller att hjälpa dawa, eller att hjälpa andra saker som är i behov eller liknande. Man ska inte tänka på att hålla fast vid de här pengarna för mycket, utan man ska veta att det här är pengar som kommer att försvinna. Och när man ger dem fi sabilillah, då kommer det att vara kvar som en belöning för dem. Om man håller tillbaka dem så kommer man dra nytta av dem i det här korta lilla livet som man idag lever i. Och sen kommer det att försvinna. Det betyder inte att man bara ska slänga bort alla pengar ifrån sig om man inte ska kunna leva själv. Islam uppmanar inte till det här. Islam uppmanar att man ska kunna leva sitt vardagliga liv. Man ska ta hand om sin familj, man ska försörja dem och så vidare. Men man ska inte snåla. Utan en muslim ser på den här dunjan som någonting som snabbt kommer upphöra. Och är redo att spendera fi sabilillah för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Det finns en väldigt vacker hadith om den här grejen. En jättevacker hadith. Om att profeten sallallahu alaihi wa sallams fruar, eller från hans familj, så hade de slaktat ett får. Så tog de köttet och delade upp det. Och började ge sadaqa. Från profeten sallallahu alaihi wa sallams familj. Då gav vi sadaqa, välgörenhet till de fattiga. Olika personer fick välgörenhet. Därefter så kom profeten sallallahu alaihi wa sallam in och frågade, vad är kvar? Eller vad har ni gjort för någonting? Så sa de, vi har gett bort allting från det här lammet. Och det enda som är kvar är en del utav dens ben. Profeten sa att de gillade att äta. Alltså lårbenet eller det som man kan äta ifrån. Så det enda som är kvar är låret. Och resten har försvunnit. Eller ketif, det var någon del utav djuret i alla fall. Hur som helst. Så sa profeten sa att allting är kvar förutom den här köttbiten. Allting är kvar förutom köttbiten. Varför? För att det de gav i sadaqa kommer de att möta på domedagen och få mångdubblad belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. För. Men det som är kvar, det äter de upp och det försvinner. Khalas, det går in i magen och sen är det slut på det. Det är ingenting som är kvar till nästa liv. Så allting är kvar förutom den nära köttbiten som de hade sparat. Och det här är ett ställningstagande man tar i sitt liv. En förståelse av hur värdelöst det här materiella livet egentligen är. Och att det är ett tillvägagångssätt för oss att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Om vi nyttjar det på ett gott sätt, då får vi belöning för Allah. Om vi nyttjar det på ett fel sätt, då får man ingen belöning för det här. Och man kan i värsta fall, om man använder det på ett felaktigt sätt, bli straffad för det man har gjort. Så tron på det här namnet, eller al-warith, är någonting som ska påverka vår iman och påverka vår livssyn. Sista namnet jag kommer ta upp idag, det åttonde namnet, är namnet Al-Mutakabbir. Namnet Al-Mutakabbir, som nämndes i den här versen, som jag tidigare nämnde i slutet av surat Al-Hashr, Allah Azze ve Celle att han är El-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Azze ve Celle är El-Azizul Jabbar El-Mutakabbir. Och namnet har bara nämnts en gång i Koranen. Och det är som sagt i den här versen. Namnet El-Mutakabbir kommer tillbaka till ordet, arabiska ordet Et-Takabbur. Et-Takabbur. Et-Takabbur på arabiska skulle man kunna översätta som högmod. Högmod och stolthet. Högmod, som ni vet, hos människor är klanderaktigt. Att man ska vara högmodig. För människan har ingenting att vara högmodig för. Man ska vara högmodig och tro för mycket om sig själv. Eller ha stolthet och så vidare. Det är inte någonting som är passande för en människa. Men Allah subhanahu wa ta'ala är el-mutakabbir. För det här är en passande egenskap för Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan vara svårt när man hör namnet högmod, hur man ska tro att Allah subhanahu wa ta'ala är högmodig. Men när Salaf förklarade det här namnet, så förstår vi mer förklaringen på det här namnet, vad det är. Flera av Salaf har förklarat att Allah azza wa jalla är el-mutakabbir. Bland dem är den store lärde från Tabi'un, Qatada ibn Da'am al-Sudusi. Han sa att Allah är högmodig att göra allt dåligt. Allah är högmodig, han är högre upp än att göra någonting dåligt. Han sa även att han är högmodig att göra felaktigheter eller allt ont. Muqatil, som var en från Salaf, Mufassirun från Salaf, sa han är den som är större än att göra någonting dåligt. Abu Ishaq al-Sabi'i sa han är högmodig att förtrycka sina tjänare. Maimun ibn Mihran sa han är högmodig att göra dåliga saker eller felaktigheter, därför gör han bara goda saker. Så där förstår man att Allah subhanahu wa ta'ala är högt över att förtrycka någon. Han är högt över alla brister, högt över alla defekter, högt över allting som är dåligt. Det här är betydelsen av namnet El-Mutakabbir. Och det är en egenskap som är passande för Allah subhanahu wa ta'ala. Människor ska vara ödmjuka och underkastade till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska vara underkastad till Allah och man ska vara ödmjuk med andra människor. Ett av de största problemen med de värsta människorna som har gått på jorden är deras högmod. Högmodighet är bland de värsta egenskaperna man kan ha, i synnerhet i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara högmodig, för högmodig för att dyrka Allah, är någonting som kommer göra en låg i nästa liv. Allah azza wa jalla har sagt innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sannoliken, så de som är för högmodiga för att dyrka mig, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, kommer gå förödmjukade in i helvetet. Man är högmodig i det här livet, men man blir förödmjukad i nästa liv. Om man är högmodig. Vilka är kända högmodiga personligheter som man skulle kunna säga, som har nämnts i Koranen? Shaitan, Fir'aun, Nuhs folk och Huds folk. Sådana här människor som har beskrivits med högmod. Iblis. Illa Iblis istakbara wa kana min al-kafirin. Iblis, när Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att göra sujud, så hade han högmod och han var bland de otrogna. Fir'aun. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haq. Fir'aun, farao, han var högmodig, han och hans soldater, på jorden utan någon rättighet att vara det. Fir'aun var högmodig, han började säga ana rabbukum al-a'la, jag är den högsta herre. Iblis, shaitan, var högmodig, det var hans fall. Nuh alayhi salams folk, vad är det Nuh alayhi salam säger i surat Nuh? När han berättar om att han gör dawa till dem, så säger han falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Nuh alayhi salam, så säger han att han gör dawa till sitt folk. Han gör dawa dag och natt till dem. Och ju mer dawa han gör, så leder det bara dem till att försvinna ännu längre bort från religionen. De tar sig bara ännu längre bort från honom. Och ju mer han gör dawa på dem, för att Allah subhanahu wa ta'ala ska förlåta dem, för att de ska bli muslimer, för att de ska bli muwahidun, för att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, Vad gjorde de för någonting hans folk? De satte sina öron, fingrar i öronen och täckte sig själv med sina kläder. De ville inte ens se honom, de ville inte ens höra honom. Och asarru, de höll sig fast vid den här dåliga attributen som de hade. Och stackbar och stackbara. Och de hade mycket, vad? Högmod. De var högmodiga, det var deras fall. Man säger högmod kommer före fall. Att en person, en av de största anledningarna till att en person inte blir vägledd, att han inte får vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala, att han väljer själv att vara högmodig. Det är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala att man är högmodig, att han blir nedsänkt från Allah subhanahu wa ta'ala. Samma sak med Huds folk. Fa'amma adun fastakbaru fil ard. När Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Ad som Hud kom till, sen när det kommer till Ad så var de högmodiga på jorden. Samma sak, de trodde för mycket om sig själva. De tyckte att de byggde stora byggnader och att de var väldigt starka i sina kroppar och liknande. Så de fick högmod. Men Allah subhanahu wa ta'ala straffade dem när de inte lyssnade på deras profet Hud alayhi salam. Så en av de stora bristerna som vi ska skydda oss från är högmod. Vi ska istället vara underkastade slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är ibadullah, ibadurrahman. Och ibadurrahman och ledina jämshuna ala al-ardi hauna. Att Allah subhanahu wa ta'ala, den barmhärtiges tjänare, är de som går ödmjukt på jorden. Man ska vara ödmjuk inför människor. Och man ska vara underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Så högmod är någonting som aldrig passar människor. Men högmod, Allah subhanahu wa ta'ala är al-mutakabbir. Och det är en perfekt egenskap till Allah subhanahu wa ta'ala. Och någonting som bara passar honom. Särskilt här i Sverige är det viktigt att påminna sig utav det. Folk är ateister. Och ateismen, att folk blir ateister, brukar ofta grunda sig på högmod. Personen tänker religion, det här var någonting man gjorde förut. Ska jag underkasta mig till en gud? Man har det här humanistiska synen att man ser att människan ska stå i centrum hela tiden och det är jag hela tiden och den här grejen. Man tror för mycket om människan, man tror för mycket om sig själv. Man glömmer bort hur ens riktiga position och vem man egentligen är. Och att man bara är en underkastad slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska underkasta sig honom och dyrka honom. Och det här är en av de stora problemen med människor i det här landet, märker man. Just det här högmodet som finns. Man kanske kan vara ödmjuk mot andra människor. Men när det kommer till religion så är de högmodiga. Väldigt många människor. De ser ner på religion. Ser ner på religiösa. Tycker att de har kommit så långt med deras ateism och deras sekularism. Och så vidare. Det här är ett av de stora problemen som man har bland människor i det här landet. Vi avrundar nu Bidnillah Idhala. Och vi har nu idag talat om 8 stycken av Allah subhanahu wa ta'alas namn. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Qahir, Al-Qahhar, Al-Warith och namnet Al-Mutakabbir. Och vi fortsätter bidnillahi ta'ala imorgon som vanligt. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.